God kväll. Lite förvånande så hävdas det nu plötsligt att vi måste lyssna på nazisternas argument för att veta vad de står för. Alltså lyder ju förklaringen till att en nazist oemotsagd fick propagera på Umeå universitet. Men behövs det? Normalt så brukar vi ju bedöma både människor och organisationer efter deras gärningar mer än efter deras ord. Och nu ska ni få en skakande påminnelse om vad nazisterna verkligen gjorde. Vad nazismen stod för. Dokument utifrån ska visa en serie om 6 program producerad av brittiska BBC. Efter det 6:e programmet dessutom en diskussion om vad vi har lärt oss av nazisternas illgärningar. Den här dokumentärserien har de brittiska tidningarna beskrivit som en av de bästa någonsin. I kvällens avsnitt beskrivs hur Hitler och nazisterna kom till makten. Hur dolkstötslegenden föddes efter första världskrigets slut. Hur nazisterna visade sig vara mästare i konsten att skylla på andra. Och på att få en stor del av det tyska folket med på detta. Hitler gjorde aldrig någon hemlighet av sitt förakt för demokratin. Och han gjorde aldrig någon hemlighet av sitt hat mot judar. Men trots det så lyftes han fram till makten. Här kommer nu det första avsnittet i serien Nazisterna, en historiens varning.
Undangömd i skogen, nära den ryska gränsen, i det som idag är östra Polen, ligger en bunkerstad i ruiner. Under det andra världskriget var det i 3 år högkvarter för en av världshistoriens mest avskyvärda gestalter. En man som lovade att skapa ett rike som skulle leva längre än något annat tidigare välde. Här i sitt högkvarter, Vargelyan i Rastenburg i det dåvarande tyska Ostpreussen, fattade Adolf Hitler de beslut som kom att utforma andra världskrigets förlopp. Och de ledde till en förödelse och ett lidande som saknar motstycke i krigets historia. ...55 miljoner människor dog i andra världskriget. Tyskarna tog bland annat 5 miljoner ryska krigsfångar. Bara 2 miljoner överlevde. Under kriget gav Hitler klartecken för en politik som är unik i världshistorien. Den mekaniska utrotningen av ett helt folk. Allt det här var möjligt genom att nazisterna hade makten i Tyskland. Hur kunde en kultiverad nation i hjärtat av Europa släppa fram en sån man och hans parti till makten? De ledande nazisterna hade inte svårt att förklara framgången. Den var oundviklig tack vare ledaren Adolf Hitlers övermänskliga egenskaper. Men de verkliga orsakerna till att nazisterna fick makten är inte så enkla, men desto mer oroväckande. Nazismen som skulle utlösa andra världskriget föddes ur det första. Den 11 november 1918 tog kriget plötsligt slut, till de tyska frontsoldaternas stora förvåning.
Da waren wir natürlich wütend, denn wir fühlten uns ja gar nicht geschlagen. Die Fronttruppen fühlten sich nicht besiegt. Und wir fragten uns, warum kommt der Waffenstillstand so schnell und wir müssen so schnell alle unsere Stellungen räumen, denn wir standen ja überall noch im Feindesland.
Bland de tyska soldaterna som tvingats kapitulera växte den så kallade dolkstödslegenden fram. Myten om att frontsoldaterna och deras 2 miljoner stupade kamrater hade blivit förrådda av marxister och judar som skapat söndring på hemmafronten. När de överlevande soldaterna återvände till det nybildade demokratiska Tyskland tog de med sig sin bitterhet. I Bayern i södra Tyskland skulle de känslorna växa och ge upphov till nazism. Bayern är som klippt ur en bilderbok. Det är känt för sina lederhosen och ölhallar. Men i det läge som rådde i slutet av första världskriget var Bayern moget för revolution. Efter kriget fortsatte de allierades blockad. Hemvändande soldater som tågade genom Bayerns huvudstad München chockades av de umbäranden som deras familjer fortfarande tvingades utstå. Miljontals tyskar svalt. Tusentals dog av tuberkulos och influensa. Politiken polariserades, såväl högern som vänstern radikaliserades av krisen.
Elend und Hunger bedrücken und schwer, das Grab und Verjoch in der Arbeiter her, weiter verlor hat der Armut.
Våren 1919 jäste det i hela Tyskland. I München ledde oron till att vänsterkrafterna tog makten och bildade en rådsrepublik. I april kulminerade händelserna och en sovjetrepublik utropades bara 18 månader efter bolsjevikernas seger i Ryssland. Regeringstrupper sattes in för att slå ner upproret och på Münchens gator utkämpades regelrätta eldstrider. Över 500 människor dödades. Soldaterna stöddes av frikårer, legosoldater på högerkanten, som betalades av regeringen. I München förekom det att frikårister avrättade medlemmar av rådsrepubliken. Frikåristen Fridolin von Spaun stödde helhjärtat de brutala metoder som användes för att slå ner de kommunistiska revolutionärerna i hela Tyskland.
Es klingt vielleicht sehr roh, aber ich konnte ihnen keine Tränen nachweinen. Es war der gerechte Lohn. Sie wollten Deutschland ins Chaos stürzen. Und ich zog daraus den Schluss, Man muss das bekämpfen. Das habe ich dann getan, so gut ich konnte.
Högerkrafternas antisemitism fick ytterligare näring av det faktum att de flesta av rådsrepublikens ledare var judar.
Så dass natürlich in Deutschland allmählich der Eindruck entstand, ja, Bolschewismus und Judentum ist dasselbe, so ungefähr. Dass sich allgemein eine anti-jüdische Stimmung verbreitet hat, das finde ich sehr natürlich.
När rådsrepubliken slagits ner firade frikåren segern i München. För dem var judarna passande syndabockar som lastades för allt elände i Tyskland. Frikårerna stöddes av officerare i den reguljära armén, som till exempel kapten Ernst Röhm. Hans filosofi var enkel.
Eftersom jag är en omogen och ondskefull person föredrar jag krig och orostider framför god borgerlig ordning. Brutalitet, det är något som folk har respekt för. Folk behöver lite hälsosam rädsla. De vill ha något att vara rädda för. De vill ha något som skrämmer dem till underkastelse.
I München var Röhm starkt engagerad i extremhögerns våldsamma politiska verksamhet. Och 1919 gick han med i det lilla tyska arbetarpartiet. Här träffade han en 30-årig veteran från första världskriget, korporal Adolf Hitler. En man som delade Röms starka hat mot kommunister och judar. Hitler hade också gått med i tyska arbetarpartiet 1919. Enligt medlemskortet var han medlem nummer 555. I själva verket var han bara nummer 55 eftersom partiet började räkna från 500 för att det skulle se ut som om man hade fler medlemmar. I likhet med andra demobiliserade soldater i München drev Hitler omkring utan något fast arbete. Men här upptäckte han sin naturliga begåvning. I kraftfulla politiska tal fick han utlopp för hatet och vreden över Tysklands nederlag.
Wenn ich ganz ehrlich bin, und das wissen auch Freunde von mir, denen ich das schon oft gesagt habe, von Mensch zu Mensch, Hitler hat vom Antlitz zum Antlitz, war ich eigentlich von ihm mit seinem Schnauzbart gar nicht begeistert. Aber er konnte mich begeistern durch die Kraft seiner Rede. Und er konnte mich nicht nur begeistern, sondern hat mich auch überzeugt. Und das ist anscheinend bei allen gelungen.
Hitler talade ofta om orättvisorna i det fredsfördrag som undertecknades i Versailles vid första världskrigets slut. Genom fördraget berövades Tyskland stora delar av sitt territorium och tvingades betala krigsskadestånd till segrarmakterna. Följden blev ekonomiskt kaos. I början av 20-talet tappade man helt kontrollen över inflationsspiralen.
Wenn ich dann denke, dass ich da 4 Billionen für eine Wurstsemmel bezahlt habe, ne? Das war schon ein Zusammenbruch. Denn die Leute haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und dann ging es langsam an mit der Diskussion. Da muss ein starker Mann muss kommen. Und das wurde immer stärker, die Sache nach dem starken Mann, weil die Demokratie nichts zu Wege brachte.
...1921 blev Hitler ledare för det obetydliga tyska arbetarpartiet, som döptes om till nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, eller bara nazisterna. Nazisterna var fortfarande bara ett av många partier på högerkanten i München, och alla hade de samma budskap. Versaillesfördraget var brottsligt, alltihop var judarnas verk. Men Hitlers dynamiska kraft och den kompromisslösa tonen i hans tal började locka andra framstående bayrare till det framväxande nazistpartiet. ...1922 anslöt sig flygaresset Hermann Göring till nazisterna. En man som dekorerats för tapperhet när han ledde Richthofen-divisionen under första världskriget.
Jag gick med i partiet därför att det var revolutionärt, inte för några ideologiska dumheter.
När Nazistpartiet började vinna sympatisörer på den bayerska landsbygden. En lantbruksstuderande och blivande hönsfarmare fann hos nazisterna ett ideologiskt stöd för sin fixering vid det mystiska sambandet mellan den tyska jorden och det tyska blodet.
Det är den självägande odalmannen som bär upp det tyska folkets styrka och karaktär. Ynkryggar föds i städerna, hjältar föds på landet.
Ord som uttalades av ännu en bayrare, Heinrich Himmler, hönsfarmare och senare chef för SS. I januari 1923 utnyttjade Hitler och nazisterna det allmänna missnöjet med Frankrikes ockupation av Ruhr. De franska trupperna kom dit för att driva in krigsskadestånd, vilket väckte stark fientlighet bland tyskarna.
Det var alltså viel Schikane. Es kam allgemein Hunger, Not, Elend und was uns sehr betroffen hat, auch eine Demütigung hinzu. Und da haben wir dann doch erlebt, dass die Franzosen mit ziemlich harter Hand regiert haben. Wenn es ihnen nicht passte, man ging auf den Bürgersteig, kamen sie mit der Reitpeitsche und man musste auf den Fahrdamm hinuntergehen. Und wollten vielleicht überhaupt Rache nehmen.
I den krisstämning som utlöstes av ockupationen av Ruhr 1923 gick Hitler och nazisterna till aktion i München. Den 8 november ställde sig Hitler på scenen i Bürgerbräukeller och avbröt ett politiskt möte med extremhögern. Han manade till nationell revolution i Bayern och ville störta vänsterregeringen i Berlin. Nästa dag tågade nazisterna tillsammans med andra högerpartier genom München för att vinna stöd. Framför krigsmonumentet vid Feldherrenhalle hejdades de av polisen. Nazisterna hoppades att armén och polisen, där många sympatiserade med extremhögern, skulle göra gemensam sak med dem och marschera mot Berlin.
Vi har geglänzt als Marschierer und kommen dann in die Maximilianstraße, die überkreuzen wir. Und wie ich dann an die Ecke der Residenz komme, hören wir die Schüsse vor.
Polisen stödde inte nazisterna. Skott avlossades, tåget skingrades. Hitler flydde från platsen. 4 poliser och 16 nazister dödades. I början av 1924 ställdes Hitler och de övriga kuppmakarna inför rätta. Processen fick stor uppmärksamhet i medierna och det krävdes biljett för att man skulle bli insläppt i rättssalen. Nazisterna hade inte bara dödat 4 poliser, de hade också genomfört ett bankrån. En trotsig Hitler sa inför rätta:
ni kan förklara oss skyldiga 1000 gånger, men gudinnan som leder historiens eviga domstol kommer med ett leende att riva sönder åklagarens åtal och domstolens utslag, till hon frikänner oss.
Hitler blev berömd för sin till synes modiga hållning, men det var en bluff. När han talade visste han att domaren skulle behandla honom milt. Allmänheten kände inte till sanningen om Hitlers tidigare kontakter med den bayerska rättvisan. 2 år tidigare hade ett antal nazistiska råskinn, pådrivna av Hitler, stört ett vänstermöte på Löwenbräukeller, släpat ner talaren från scenen och gett honom ett kokstryk. När nazisterna kom till makten beslagtog de nästan alla dokument om den efterföljande rättegången och brände dem. Men några papper från den första rättegången mot Hitler fanns kvar i ett arkiv. Och de berättar sanningen som nazisterna ville dölja. Hitler fick lägsta möjliga straff, 3 månaders fängelse. Men domarens välvilja stannade inte vid det. Han skrev till appellationsdomstolen och bad den minska Hitlers straff ytterligare. Hitler fick bara 1 månads fängelse och i övrigt villkorlig dom. Domaren i Hitlers första rättegång hette Georg Neithart och han utsågs nu av de bayerska myndigheterna att leda rättegången mot kuppmakarna. Hitler måste ha haft klart för sig att rätten skulle behandla honom milt, och det gjorde den. Hitler hade försökt starta en revolution. Han hade fått sina anhängare att begå mord och råna en bank. För allt detta fick han 9 månaders fängelse i Landsberg. Men 1924 tycktes Hitler och nazisterna vara på tillbakagång.
Du kommer bort, du sysslas lite dig här familj. Denn in deinem Herzen liegt all mein Glück. Und wenn ich allein bin, ich bin dann nicht gar so bang nach dir, denn ich weiß ganz sicher, du kommst zurück.
I mitten av 20-talet började den tyska ekonomin repa sig och inflationen sjönk till ensiffriga tal. Weimarregeringen hade löst skadeståndsproblemet genom att låna pengar i USA, som sedan användes till att betala krigsskadestånd till britterna och fransmännen. De goda tiderna finansierades med kortfristiga krediter. Det fanns tyskar som ogillade den så kallade Weimar-dekadansen. De gick med i opolitiska grupper som Wandervogel, som ville se en återgång till en äldre och enklare livsstil.
Det var en echtes Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Basis dieses Gedankens Wandervogel. Waren ja so etwas wie ein Protest gegen die bürgerliche Welt. Für uns in unserem Leben waren das schöne Stunden.
Ett litet politiskt parti försökte dra fördel av denna längtan efter gammaldags värderingar.
Der Weg von der völkischen Jugend zum Nationalsozialismus war also nicht besonders schwierig. Da hatten wir schon kleine Zelte und da machten wir schon Lagerfeuer. Und da saßen wir abends am Feuer und sangen zur Klampfe. Und das ist auch später in der Jugend geblieben, ob wir Sonnenwendfeier machten und ähnliche Dinge.
I mitten av 20-talet war Nazistpartiet litet, men radikalt. Partiprogrammet lovade att om nazisterna kom till makten skulle de tyska judarna beröva sitt medborgarskap och kanske till och med kastas ut ur landet.
Aber eine unschuldige Gruppe von Menschen einfach blanko zu verdammen aus und zu verlangen sie aus dem Leben, aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Moralisch gesehen ist das doch einfach ein etwas wirklich moralisch
Ja, wenn das so wäre, dass sie unschuldige Menschen wären, ist das richtig, dass es nicht machbar war. Aber durch die, ich komme wieder auf das Weltjudentum zurück, dadurch, dass es für uns das Weltjudentum war, die Macht haben wollten, die Welt beherrschen wollten, durch diese gesamte Propaganda war die Forderung, dass sie dann aus dem öffentlichen Leben ausscheiden sollten, wiederum verständlich.
Nazisterna gick öppet ut med sin fantasi om en judisk världskonspiration och de trodde på den. Hand i hand med antisemitismen gick föreställningen om att våld var ett oundvikligt inslag i den politiska processen. Partiet hade en halvmilitär flygel, stormtrupperna, som gick klädda i bruna skjortor. De skulle skydda nazisternas möten, skrämma de andra partiernas anhängare och slå på trumman för nazisterna.
Jag bin gärna dazu gegangen, weil ich mir sagte, dass das einzigste, was jetzt noch in Frage kommt.
Högt över det lilla partiet reste sig nu den man som de kallade Der Führer, Adolf Hitler. Allting inom nazistpartiet kretsade kring Hitler. Samma struktur hade partiet senare när nazisterna behärskade en stor del av Europa. Och det var en underlig struktur. Även om partikontoren såg välorganiserad ut på 20-talet så var partiets skötsel kaotisk. Hitler avskydde sammanträden och tyckte illa om att behöva agera skiljedomare mellan rivaler. Han var slarvig och kom ofta för sent. En framstående nazist, Gottfried Feder, klagade.
Ni har svårt för att passa tiden och det är till stor skada för hela rörelsen.
Men trots det fungerade partiet. Hitler hade en glödande tilltro till det naturliga urvalet, djungelns lag.
Människor stöter ofta bort varandra och till sist är det alltid den starkaste som triumferar. Den starkaste driver igenom sin vilja. Sån är naturens lag.
Hitlers fixering vid idén om att en starkare överlever medförde att när en partimedlem 1925 skrev till honom och bad att bli utnämnd till ledare för sin lokala partiorganisation så svarade Max Amann, en av Hitlers förtrogna, på följande sätt.
Herr Hitler har den principiella uppfattningen att det inte är partiledningens sak att utnämna ledare. I ert brev uppger ni att nästan alla medlemmar hyser förtroende för er. Varför övertar ni då inte ledningen för avdelningen?
Men nu, 7 år efter det att Hitler hade blivit partiledare, gick det uruselt för nazisterna i den politiska kampen. Trots påtaglig entusiasm hos partiets trognaste anhängare kunde nazisterna inte ta makten genom allmänna val. I valet 1928 fick nazisterna bara 2,6% av rösterna. Ett överväldigande flertal av den tyska valmanskåren, 97%, försmådde nazisterna och deras ledare.
Und dann fing er an zu reden und er missfiel mir von Anfang an. Ich wusste natürlich gar nicht, was er noch mal werden würde. Und ich fand ihn nur eher komisch mit seinem komischen Bärtchen. Er hatte so eine kratzige Stimme und wegen seines Aussehens. Und er brüllte geradezu. Er brüllte in dem kleinen Lokal. Und was er so sagte, das war alles ziemlich einfach. Ich hielt ihn nicht für normal. Er war mir schon unheimlich.
I den här hemliga regeringsrapporten som sammanställdes strax före 1928 års val står det att nazistpartiet inte har något märkbart inflytande över de breda massorna. Nazisterna var ett obetydligt extremistparti, nästan ett skämt. Men knappt 5 år senare var Hitler tysk rikskansler. Nazisterna fick hjälp av omständigheterna. Tyskland hade det svårt. Jordbrukspriserna i världen föll oväntat och den tyska landsbygden drabbades av fattigdom. Och sen kom börskraschen på Wall Street som utlöste en ekonomisk depression över hela världen. Amerikanerna krävde in sina lån. Antalet arbetslösa i Tyskland steg till 5,5 miljoner 1931.
Damals, unsere Erwerbslosen standen jeden Freitag in Riesenschlangen vor dem Arbeitsamt und bekamen am Schalter 5 Mark. Nicht, das ist eine völlig neue und andere Situation. Da waren viele bei, die hatten ganz einfach nicht die Mittel, um ihr Essen zu kaufen. Aber sonst war das ein trostloses. Die Schienen mit den Menschen, die mit dem Löffel in der Tasche spazieren gegangen sind, weil sie zum Mittagessen bekamen sie ein Essen mit einer Maske. Das war ja unmöglich. Ne?
De arbetslösa hade det svårt i städerna. Tyskland var den nation i världen som drabbades värst av den ekonomiska krisen. Och när det såg ut som om situationen bara inte kunde bli värre, så blev den det. ...1931 kraschade de fem främsta bankerna. Över 20 000 tyska företag gick omkull. Nu drabbades även medelklassen. Under den ekonomiska krisen ökade nazisternas röstetal. Budskapet var oförändrat. Versaillesfreden var ett brott, judar skulle inte få vara tyska medborgare, marxismen borde utplånas och Tyskland måste födas på nytt. Men nu var fler tyskar mottagliga för budskapet. Människor som aldrig hade sett eller hört Hitler röstade på nazisterna under den ekonomiska krisen.
En nation, wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert.
I provinsstaden Neidenburg i tyska Ostpreussen hade nazisterna fått 2,3% av rösterna i 1928 års val. 1930 steg andelen till 25,8% trots att Hitler själv aldrig hade varit där och att det inte fanns någon nazistisk partiorganisation. Men det var inte bara nazisterna som gick framåt. Kommunisterna fick också fler röster. Någonting olycksbådande var på väg att hända. Den unga demokratin var på väg att klyvas genom väljarnas flykt till extremistpartierna. Alois Pfaller hade gått med i kommunistpartiet i slutet av 20-talet och deltog nu i gatustrider mot nazisterna.
Ja, was hast du machen können? Du musstest jeden Tag stempeln am Arbeitsamt und dann hat man sich getroffen. Und da ging die Diskussion los. Die Streitereien. Da waren SA-Leute dabei, waren SPD-Leute dabei, waren Kommunisten dabei, da waren Freidenker dabei.
Aber wir hatten natürlich auch Zusammenstöße, aber wir hatten da keine Waffen. Also mit dem Schlagen konnten wir nur höchstens uns verteidigen und den Gegnern selbst mit Fäusten bearbeiten, wo es notwendig war. Und das war schon öfters notwendig. Und im Saal dann die Stühle zerschlagen. Und mit den Stuhlbeinen kämpfen, das kam öfters vor. Macht auch beide Parteien natürlich. Die einen wie die anderen.
Und was wir spielen, ist Dynamit, unser Weg an der Bourgeoisie.
Hitler sa att han var den starke mannen som kunde lösa den ekonomiska krisen i spetsen för ett dynamiskt parti som lovade att krossa Tysklands inre fiender och bygga upp och ena nationen. Hitlers kampanj var frisk och originell. Under sin presidentvalskampanj 1932 med mottot Hitler över Tyskland flög han till 20 städer på 7 dagar. Trots att han förlorade mot president Hindenburg hade Hitler nu etablerat sig som en trovärdig alternativ ledargestalt i Tyskland.
In diesem Winter habe ich das erste Mal Hitler erlebt und da war schon eine Menschenmasse und wahrscheinlich kann ich mir das heute nur so erklären durch die Not, die die Menschen durchgemacht haben und auch durchmachten gerade in der großen Arbeitslosigkeit. Es war sehr, sehr schlimm. Und da wurde Hitler wohl mit seinen Erklärungen zu einem Heilsbringer. Er hat gesagt, ich hole euch raus aus diesem Elend, ihr müsst nur alle mitmachen. Und das haben alle verstanden.
Nazisterna hade inte mycket att komma med när det gällde politikens detaljer, men de erbjöd ordning, disciplin och Hitlers personlighet. Fridolin von Spaun träffade Hitler i början av 30-talet.
Und auf einmal merke ich, dass der Blick von Hitler auf mir ruht. Und das schaue ich auf. Tatsächlich. Er schaut mich so an. Und das war einer der seltsamsten Momente meines Lebens. Ich habe das Gefühl gehabt, er sucht irgendwie, der Blick, der zunächst ganz auf mich gerichtet war, ging auf einmal durch mich hindurch in eine unbekannte Ferne. Das ist so sonderbar gewesen. Und der lange Blick, den er mir geschenkt hat, hat mich vollkommen überzeugt, dass er ein Mann mit ehrlichen Absichten war. Ich kann nur eins sagen, ich bin glücklich, dass mir Hitler von seiner schönsten Seite begegnet ist. Es hat sicher auch dunkle Seiten gegeben, aber ich habe ihn von seiner wunderbaren Seite erlebt. Und das ist etwas, was mir kein Mensch nehmen kann.
När en majoritet av tyskarna 1932 röstade på kommunisterna och nazisterna så röstade de på partier som öppet deklarerade att de ville störta den tyska demokratin. Demokratin hade införts i Tyskland i slutet av första världskriget. Nu ville de flesta tyskar göra sig av med den. I sina valtal gjorde Hitler ingen hemlighet av att en röst på nazisterna var en röst på diktaturen.
Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein.
Genom valet i juli 1932 blev nazisterna det största partiet med 37% av rösterna. Nu stod en enda man mellan Hitler och posten som rikskansler, president Hindenburg. Samma man som Hitler hade utmanat i presidentvalet och förlorat emot. Hindenburg och Hitler träffades den 13 augusti 1932. Hitler krävde att få bli rikskansler. Hindenburg vägrade och hans statssekreterare antecknade hans motivering.
Han kunde inte gå med på att överlämna regeringsmakten till ett enda parti som inte representerade någon majoritet av valmanskåren och som dessutom var intolerant, odisciplinerat och ofta tycktes tillgripa våld.
Då började andra grupper utöva påtryckningar på presidenten. En grupp affärsmän, bland andra förre riksbankschefen Hjalmar Schacht, skrev till Hindenburg och hävdade att Hitler måste bli rikskansler för Tysklands bästa.
Sie müssen mal Deutschlands allgemeine Situation 1930 bis 33 betrachten. Und wenn jetzt ein Mann arbeitslos wurde in der Zeit, dann blieb nur eins übrig. Er wurde entweder Kommunist oder er wurde SA-Mann. Und da war dann doch die Wirtschaft der Meinung, es ist besser, die Leute werden SA-Mann. Da herrscht Disziplin und Ordnung. Und im Anfang, das muss man heute ehrlich sagen, es war im Anfang nicht zu sehen, ist Nationalsozialismus etwas Gutes, was auch schlechte Seiten hat, oder ist es etwas Böses mit einigen guten Nebeneffekten? Das war nicht zu sehen.
Det blev nya påtryckningar när man fick fram resultatet av en militärövning. Rapporten gjorde klart för regeringen att om det blev oroligheter skulle armén inte kunna kontrollera både nazisterna och kommunisterna.
Efter noggrant övervägande har man kommit fram till att de styrkor som ska värna om lag och ordning i det tyska riket inte på långa vägar är tillräckligt starka för att försvara landet mot nationalsocialister och kommunister och skydda våra gränser.
Om Hindenburg var utsatt för påtryckningar mot slutet av 1932 så hade också nazisterna en press på sig. Folkmassan som väntade utanför deras högkvarter i München i december anade inte vilka problem partiet egentligen kämpade med. Nazistpartiet höll på att gå i konkurs på grund av alla valkampanjer. En av partiets ledande män, Gregor Strasser, hade just avgått. Och deras röstandel hade sjunkit till 33% i det val som hölls i november 1932. Stödet för nazisterna tycktes vara på väg att dala. Men det fanns personer inom den traditionella högern som var beredda att förhandla med Hitler. De ville också avskaffa demokratin och krossa kommunisterna. Och utan Hitler och nazisterna hade de inte tillräckligt stöd bland massorna. En före detta rikskansler, den aristokratiske von Papen, föreslog en uppgörelse. Hitler fick bli rikskansler, om von Papen blev vicekansler och om det bara satt ytterligare två nazister i regeringen, som i övrigt skulle besättas med högermän av traditionellt snitt. Tanken var att man skulle tämja Hitler. Och den 30 januari 1933 erbjöd president Hindenburg Hitler posten som rikskansler. Von Papen jublade. Vi har köpt honom. Den nya regeringen poserade inför kamerorna. Nazisterna skulle senare försöka skriva om historien och påstå att Hitler blev kansler därför att det var förutbestämt av ödet. Men i själva verket kom Hitler till makten på grund av det ekonomiska läget och högerkrafternas stöd och felkalkyler.
It all happened so fast in those days. I after one had seen it come gradually. The Communist Party line, to which I still officially belonged, was that it doesn't matter if Hitler get to power. That's good. He'll soon have proved himself incompetent. And then it's our turn. For some extraordinary reason, they didn't realize that he was going to change the law once he comes to power, which he did very smartly.
Die haben nicht voll erkannt, wir haben nicht voll erkannt, was es bedeuten wird. Wir glaubten ihn noch parlamentarisch fesseln zu können. Ein völliger Wahnsinn.
Den 30 januari 1933, dagen då Hitler utnämndes till rikskansler, firade nazisterna med ett fackeltåg i Berlin. Revolutionen hade börjat.
Und das war ein Hochgefühl, das erreicht zu haben, was wir, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahre lang gefordert haben und auch immer gesagt haben, und wir kriegen die Macht. Und den Tag haben wir erreicht.
Ein stolzes Gefühl.
Die NSDAP ist an der Macht, das war ja gar nicht zu glauben. Aber doch, der große Teil war doch stolz darauf, wenn ich an die Geschäftsleute und alles denke. Die waren doch alle stolz darauf. Und wenn sie nicht stolz waren, dann haben sie sich was versprochen, dass Hitler an die Macht gekommen ist.
There were a few stormtroopers who had Jewish girlfriends. And therefore, a lot of German Jews thought, oh, well, it's not going to be so.